Du lyssnar på Den lyckligaste dagen av Nora Roberts i översättning av Tove Jansson Borglund. Uppläsare Gunilla Leining. Prolog. Sorgen kom i vågor. Hårda och ojämna vågor som knuffade till hennes hjärta, krossade det. Andra dagar var vågorna loja, sugande, hotade att dränka själen. Folk, snälla, medlidsamma människor, hävdade att det blev bättre med tiden. Parker hoppades att de hade rätt, men då hon stod på terrassen utanför sovrummet i sensommarsolen, flera månader efter chockbeskedet att hennes föräldrar oväntat gått bort, rullade de nyckfulla vågorna fortfarande in. Hon hade ju så mycket, påminner hon sig. Hennes bror, och hon visste inte om hon överlevt sorgen utan Dell, hade varit en stadig klippa att klamra sig fast vid, mitt i sorgens och chockens stora vilda hav. Vännerna Mac, Emma och Laurel var en del av hennes liv, en del av henne, ända sedan barndomsåren. Tack vare dem hade hon kunnat foga samman alla skärvor livet krossats i. Hon hade det ständiga och orubbliga stödet i familjens hushållerska, Mrs. Grady, alltid till hands för att trösta. Hon hade sitt hem. Familjen Browns egendom ägde en skönhet som kändes intensivare, snudd på smärtsam nu när hon visste att hon aldrig mer skulle få se föräldrarna strosa runt i trädgården. Aldrig mer skulle hon rusa ner för trapporna och hitta modern skrattande i köket med Mrs. G. Eller höra sin far ro hem en affär via telefonen i arbetsrummet. Istället för att bemästra vågorna kände hon hur de drog henne allt längre ner i mörkret. Den tiden måste användas, tämjas, formas, bestämde hon sig för. Hon trodde, hoppades, att hon funnit en väg att göra det. Inte bara att använda tiden utan att ge ett erkännande åt det föräldrarna skänkt henne. Knyta samman gåvorna med familj och vänner. Att vara produktiv, grubblade hon och uppfångade den första aningen av kryddig höstdoft i luften. Var man en Brown arbetade man. Man byggde upp, producerade, tillät sig aldrig att slött vila på lagrarna. Att hon agerade likadant som hennes föregångare gjort var självklart. Något hennes föräldrar skulle ha tagit för givet. Vännerna kanske skulle tro att hon blivit tokig, men hon hade undersökt, räknat, skissat på en rimlig affärsplan, en hållbar modell. Och med Dells hjälp, ett schysst och rimligt affärskontrakt. Dags att börja simma, intalade hon sig. Hon vägrade att sjunka. Hon gick in i sovrummet igen, tog upp de fyra tjocka pappersbuntarna hon lagt på byrån. En till var och en av dem under mötet. Fast hon hade inte sagt till sina vänner att det var ett möte de skulle ha. Hon hejdade sig, gav sig tid att sätta upp det blanka bruna håret i hästsvans. Stirrade sig själv i ögonen som för att tända gnistan i de mörkblå brunnarna. Det här skulle hon få att fungera. Nej, nej, de skulle få det att fungera. Hon måste bara övertala dem först. En trappa ner såg hon hur Mrs. Grady la sista handen vid maten. Den robusta kvinnan vände sig från spisen och gav henne en blinkning. Är du redo? Förberedd i alla fall. Och nervös. Är det fånigt att vara nervös? De är mina allra närmsta vänner. Det är ett stort steg du vill ta, som du ska be dem att ta. Vore du inte lite nervös hade du varit bra dum. Hon steg närmare. Kupade händerna runt Parkers kinder. Jag håller på dig. Gå härifrån nu. Jag har gjort mig till lite, så det blir hors d'oeuvre och vin på terrassen. Mina flickor är vuxna nu. Nog ville hon vara vuxen, men det fanns ett litet barn där inne som längtade efter mamma och pappa. Efter tröst, kärlek, trygghet. Väl ute la hon ifrån sig pappersbuntarna på ett bord, gick bort till vinkylaren, tog flaskan och hällde upp ett glas. Så blev hon stående, med glaset i hand, och blickade ut i det mjuka kvällsljuset över trädgården, mot den vackra lilla dammen i vars yta.